Johannes Tirén heter jag, präst här i kyrkan. Gott att få vara igång också idag. Det är kyndelsmäss. Och det är lite speciellt. Att det är därför alla ljusen är tända. Jag vet inte om de syns riktigt, men det var väldigt varmt att tända dem i alla fall. Så att vi ska inte hålla på för länge med predikan, för då blir risken att ni blir svettiga vad det lider. Men jag vill få ta fasta på att få berätta en historia för er som är alldeles sann, för jag har varit med om den själv. Nu är det inte så att alla historier som en person säger sig ha varit med om är per definition sanna. Och det kan ju också vara att den egna upplevelsen är felaktig och falsk. Men jag tror jag klarar mig på den här historien, för jag ska berätta om det enda tanke jag tänkt som jag inte stött på någon annanstans och som jag kommer ihåg flera år efteråt. Och med det där subjektiva kriteriet att jag ska komma ihåg denna tanke flera år efter att den är tänkt, då tror jag att jag kunde uppnå att jag klarar av mitt kriterium. För det är ju så här. Det mesta av det människor gör, det mesta av det du och jag gör, är inte nytt. Det har gjorts förut, kanske i något annan tappning. Jag kan tänka mig att det har funnits sammanhang där det har varit en cello, en sångerska och en pianist som har spelat här i kyrkan tidigare. Kom igen, kåken har stått i 80 års tid, så att någon chans måste väl finnas. Därmed inte sagt att det som görs som liknar saker som har funnits tidigare på något sätt är svagt eller felaktigt. Men det mesta av det vi människor gör är trots allt inte några nyheter. Jag har alltså då tänkt en tanke i mitt liv som jag kommer ihåg. Och det här är alltså 12-13 år sedan nu. 13 år sedan är det faktiskt. Och jag kommer fortfarande ihåg den här tanken. Och den är jättetråkig. Det handlar alltså, jag läste en... Några av er som är gamla i gamet kommer ihåg att jag jobbade här för massa år sedan innan jag stack ner till Johannelund och läste till präst ett år som ungdomsledare. Och i samband med det så läste jag en kurs på universitetet i statskunskap. Och jag drog någon slags slutsats om att tolka norska Fremskrittspartiets jordbrukspolitik. Om någon verkligen vill veta vad jag kom fram till så kan jag ta det efteråt. Men det var en väldigt smalt avgränsad formulering där det handlade om nationer, stater och nationalism, den här kursen. En A1 i statskunskap. Och just den tanken har jag inte stött på någon annanstans. Och jag har inte heller sett någonting som tyder på att den var felaktig. Och det är väldigt spännande att få vara med om att tänka vad som kanske är en helt ny tanke. Det är enda gången jag känner mig hyggligt säker på att jag har gjort det. Men jag är väldigt tacksam att få ha varit med om det ögonblicket. Allt annat vi människor gör, eller det mesta av det vi gör, är ju trots allt inga nyheter. Och jag tror att där finns det en poäng att vi finns i en kristen tradition, att vi finns i ett sammanhang, att vi har våra rötter tillbaka till apostlarna och profeterna och att vi inser att det har funnits människor före oss. Det har till och med funnits människor före oss som har tänkt helt nya saker. I vår kyrkas historia så räcker det att tänka tillbaka på Thomas av Aquino eller Augustinus eller Ambrosius. För att ta några exempel. Det finns helt enkelt enskilda människor som har tänkt nya saker. Och de tankarna kan vi få ta del av idag. Och det är väldigt skönt att veta om det. Vi behöver inte tänka allting nytt. Vi behöver inte göra allting nytt. Utan vi kan få vara befriade från det. Därför att Gud välsignar det vi gör som är det vardagliga och vanliga. Sen är det alldeles självklart att mycket av det vi gör som människor är sånt som är helt nytt för oss. De av oss som är föräldrar. Första gången man får ett barn i famnen som är ens eget. Det är en helt ny grej. Och samtidigt så är det uppenbart att i alla fall våra egna föräldrar har varit med om samma sak eftersom jag finns och du finns. Det är alldeles uppenbart att det är inte det enda barnet som föds ens i Sverige den där dagen. Östersund knåpar ihop ungefär 3-4 förlossningar per dag på BB, så det kanske inte ens det enda flickan eller pojken som föds på BB i Östersund sagda dag. Men det är ändå någonting som är helt nytt. Döden. Inte nödvändigtvis ens egen död. Den är också någonting helt nytt. När man mest bara med om en gång. Men när ens egna föräldrar dör. När man får körkort eller första jobbet. Det finns ett antal sådana här händelser som på inget sätt är nya för mänskligheten som helhet. men som för den enskilda personen kan göra en fullständig skillnad på gott och ont. De flesta av de här exemplen, med undantag för döden, får väl ses som rätt positiva. Även om det kanske var så att mina föräldrar var lite mer nervösa åren närmast efter körkort än vad de hade varit dessförinnan, vad vet jag. Men det är det här att det finns saker som är fullständigt vardagliga på ett sätt och som samtidigt kan vända upp och ner på den enskilda människans liv. Därför att de är nya för den enskilda människan. Det finns någon filosof som jag inte vet namnet på, men jag läste om det här i ett sammanhang, som menar att det här skulle man kunna definiera som nya händelser, det vill säga någonting som förändrar en människa fullt ut. En händelse som blir totalt transformerande på hela livet. Tänk att Paulus, när han är på väg till Damaskus, det är ju en ny händelse. Gud har uppenbart sig tidigare för människor på olika sätt. Vi har det gamla testamentet, vi har många berättelser om hur Gud uppenbarar sig, hur människor blir slagna med häpnad på olika sätt. Bara i Nya testamentet, Johannes döparens far Zacharias, som är stum en hel graviditet. Det är inte så väsensskilt från att vara blind i 3 dagar, om vi tänker efter. Det är en gradskillnad, det är inte en artskillnad. Men för Paulus, det att Gud uppenbarade sig, det var en händelse som kom hela hans liv att ta en annan riktning. Det fanns ingenting i hans bakgrund som skulle göra det troligt att han skulle bli en evangelist och apostel. Absolut inte. Han var en laglärd, han var en akademiker, han tillhörde eliten både i romarriket och i den judiska samhällsstrukturen. Han var inte predestinerad till detta mänskligt sätt, och det skedde ändå. Men det var ändå ingenting nytt, för Gud hade gjort sådana saker förut i historien som han har verkat i. Så att även saker som har otroligt stor betydelse för oss som kyrka och för oss som människor kan vara saker som är går i repris på ett sätt. Och det är ingenting som är farligt med det. Vi vet vad som hände med Paulus, vi vet vilken otrolig konsekvens det fick för kyrkan. Det är ingenting som är farligt bara för att det sker för andra gången eller 10:e gången eller miljonte gången i historien. Vår tid är så ofta besatt av tanken på att saker ska vara nytt, nytt, nytt. Och därför kan det vara bra att få börja värma upp med och säga att det är inte farligt om det är någonting som sker som någon har gjort förut. Vill du ha en grön bil eller ett grönt badkar för den delen, och det var din granne hade en sån när du växte upp och han hade en gammal Volvo 240 från 70-talet som var grön. Fine, skippa det. Du kan ha en grön bil i alla fall. För att ta ett väldigt ytligt och banalt exempel. Saker återkommer. Vi har snö som faller. I Skåne har de snödroppar. Snart kommer midsommarvärmen och sen faller höstlöven. Det har skett förut, men det är nytt det här året. Saker och ting, vare sig vi gläds åt snön eller tycker det är eländigt att skotta och eländigt med slask och eländigt med värme och eländigt med höstlöv, de kommer tillbaka. Var beredd och vänj dig på det. Anpassa dig till din omvärld, anpassa dig till den natur Gud har skapat. Det underlättar. Saker och ting kommer åter. Vi har en lunk. Vi har 365 dagar på året. De är nya och unika, men de innehåller i stort sett samma saker som dagarna alltid gör. Och det är ingenting som är farligt med det. Min favoritmat, din favoritmat är lika god i år som i fjol, med visst åldersavdrag för att du har färre smakreceptorer i tungan. Drömresemålet, om det var samma drömresemål i år som i fjol, så kan längtan vara lika stor och stark. Eller minnena kan vara lika goda. Och det är ingenting som är farligt med det. Vi får glädjas åt att det är på det sättet. Allt är inte nytt som är bra, utan vi får ta med oss det. Och ändå så talar ju Bibeln om att Gud gör allting nytt. Och där blir det så spännande, det här med vad som händer i evangelietexten speciellt idag. För där är det verkligen någonting nytt som händer. Vi vet inte hur länge som den här längtan och vissheten om att du ska inte dö, Symeon, förrän du har sett Herren räddare. Du kommer inte dö förrän du har sett Messias. Det vet vi inte. Det kan ha varit samma morgon. Det kan ha varit precis som för Hanna som hade väntat i runda slängar i 60 år i bön lovsångs- och fastetjänst i templet. Om man gissar att hon gifte sig i 17-18-årsåldern, var gift i 7 års tid, änka 24-25-årsåldern och var 84. Så det är ganska enkel matematik att säga att 60 års tid i tjänst för Gud. Det är bra. Därmed är det inte uteslutet att hon inte var i tjänst dessförinnan, men den specifika tjänsten, 60 år, det är länge. Det är bra. Men det finns ingen annan profetia som, om nu vi förutsätter att den här profetian är om, som Simeon fick, var äldre än Jesus, alltså någon vecka gammal i alla fall. Det är den första nya profetian som vi inte har i Bibeln, där någon får ett direkt tilltal och som Gud svarar på, som är kopplat till vem Jesus är. Så det är nytt. Det är en väldigt liten sak, men det är fortfarande någonting som är nytt. De gamla profetierna, det vi kan läsa om i Zakaria och i Jesaja och så vidare, de har ju gått i uppfyllelse. Det har vi ju fått följa under julen och mellandagarna, från fjärde advent och framåt egentligen, väldigt tydligt med profetierna kring jungfrun som blir havande och föder en son, Maria, fjärde advent. Alla profetierna som handlar om Jesus, julnatten, juldagen, julafton och så vidare. Och sen hela raddan som kommer på. Där är det saker som går i uppfyllelse. Men för Simeon att få se Messias och att känna igen Messias, det är någonting nytt också, att det proklameras i templet. I centrum, i hjärtat av den judiska gudstjänsten, så har vi två stycken människor som måste varit kända för alla och en var som fanns där. För om Hanna har funnits i templet i 60 års tid i bönetjänst, då var hon möjligen ett original och såg som udda, som sämst. Men hon var definitivt inte okänd för sin samtid. Folk visste vem hon var. Samma sak med Simeon, att har han lagt ett långt liv på en närhet med Gud, då var han inte okänd. Och när människor som lever på det sättet, som tillhör de sant förtroendevalda i sin kyrka, i sin gemenskap, när de känner igen vad Gud gör, då är det någonting nytt. För vad är det som har skett tidigare? Vilka är det som fullt ut har känt igen? Jo, men Maria har fått uppenbarelsen. Elisabet också konstaterar när Maria kom att, jo, men det är Herrens mor. Vad gör min Herrens mor på besök hos mig? Så där kan man väl ana någonting. Men det här är verkligen första gången som det fullt ut konstateras av någon utomstående som är utom familjen att här kommer Messias. Gud gör saker nytt. Gud gör inte nödvändigtvis helt nya saker ofta, men när han gör det så gör han det med besked. Och Simeon får det här löftet att du ska få se Messias innan du dör. Du ska få se fullbordan av lagen, fullbordan av alla löften. Du ska få ta del av det. Allt kommer att förklaras. Allt kommer att falla på plats. Du ska få se. Detta är nytt. Det är ett löfte som inte har getts tidigare. Allt blir nytt. Allt betyder allt. För oss då? Ingen av oss har mig veteligen varit gift i 7 års tid och sen lagt 60 års tid på böne- och förbundstjänst här. Det kan vara så att jag är felunderrättad på den punkten. Det skulle inte förvåna mig. Var snäll och upplys mig i så fall, även om det bara är 55 eller 57 år. Därför att jag, precis som var och en av oss, behöver känna till vår historia och ha bra koll på det. Det betyder någonting. Men för oss är det ju det här, tror jag, som är värt att skicka med idag. Och det är en kanske paradoxal sanning, men dock att Gud gör saker nytt. Men oftare så handlar det om en förnyelse. Att nygöra. Inte att göra något som är radikalt nytt och radikalt annorlunda, utan att ta det som finns, förnya det, liva upp det, fyll på det, betjäna det och rusta det för tjänst. Om vi möter en människa som är ensam och delar liv och gemenskap, det har skett förut. Men det kan ändå vara en fantastisk sak både för den personen och för oss, och där vi får göra Guds vilja i världen. Om vi ger mat till den hungrige, Jesus fixade mat från 5 bröd och 2 fiskar till 5000 män. Det har skett förut. Och ändå så är det så att reprisen kan vara för den enskilde lika bra som originalet. Om vi tröstar den ensamme, om vi ger mat till den hungriga, om vi botar den sjuke, om vi delar tro, delar liv, fostrar barn, tar hand om gamla föräldrar, bjuder in grannen på en kopp kaffe. Allt sånt där har skett förut i det stora hela. Men i den lilla världen som är din och min så kanske det inte har skett. Där kan det vara någonting nytt. I den medelstora världen som är vår stad så är det ingenting som är unikt. Men varje sån handling, varje agerande där vi gör Guds vilja synlig i världen, så påverkar det vår omgivning, påverkar det vår situation. Och varje tillfälle där vi delar bön, delar tro, delar liv och gemenskap, varje sånt tillfälle är, om inte 60 år i bön och fastetjänst, så följer vi Hannas exempel att lägga våra liv som ett offer inför Gud och få betjäna och också få ta emot själva och ge vidare i världen. Stora poängen med nattvarden är ju faktiskt att vi får av Gud för att ge vidare. Stora poängen med gemenskapen vi har är att vi får av Gud för att ge vidare. Jag vet att Anders Petter Sjödin, som några av er känner till, som en gång för mycket länge sedan, det vill säga längre tillbaka än jag tänkte den där enda unika tanken, var präst här i kyrkan och jobbade med ungdomar. Det är alltså 25 år sedan ungefär. Jag såg en bild han hade slängt ut på Facebook från en ledardag de hade haft. Att den hade en hink som var väl genomskjuten. Jag misstänker att de har fått bilden från USA eftersom det är tillåtet med vapen där. Man hade kunnat göra med en hammare och spik, men det hade varit mycket jobbigare än med en pistol. Men en hink med en massa hål, det kan vi alla tänka oss. Och sen så var det en tappkran som fyllde på vatten i den där och det rann ut åt alla håll. Och då var det underskriften att ledare läcker, i så mått att ger man av sig själv, ger man av Guds goda, så behöver man fylla på. Och det är sant och vist, och det gäller för var och en av oss som är i en ledarfunktion eller på något annat sätt. Men jag tror också att det gäller för var och en av oss om vi lever det liv som Gud önskar. Ett liv som är utgivande, ett liv där vi får ge vidare av det vi har fått. Då behöver vi också fylla på, därför att vi läcker. Läckage är normalt sett en dålig idé. Nu tittar jag på som Ingmar som håller på med VVS och annat. Det finns andra här också som kan sina hus och som inser att läckage, vare sig det är värme eller vatten eller barn som springer ut genom en grind ut på gatan, de sätter sina föräldrar i panik och hjärtsnör. Läckage är generellt sett en dålig idé. Alternativet för oss här är ju inte det att vi får bättre K-värden och mindre energiåtgång. Utan alternativet är att om vi täcker läckorna så kommer livet som Gud ger oss att bli en rutten hink med vatten som inte är till nytta för någon människa. Utan tvärtom, att om vi får ge ut av det vi får, då för det också med sig att vi måste fylla på mer. Då måste vi, även om det inte blir de 60 åren eller det långa livet, speciellt för mig som inte har levt mer än drygt halva perioden av 60 år, så känns det lite avlägset att tänka sig. Men det att vi får ge vidare, då får vi också chans att fylla på. Och inte bara chans, det blir ett imperativ för oss. Vi måste göra det. Därför att alternativet är att vi blir som en bilmotor utan olja. Och där är läckage en riktigt dålig grej. Det kan skära ihop för oss. Gud har uppenbart sig själv i världen. Symeon var tidig med att se och förstå. Han var inte först. Herdarna, de vise männen, 3 eller 12, vet inte. Och några till hade anat och förstått. Men han fick se och han fick förstå. Anden ledde honom och han kom till templet den där dagen. Och det kan bli en utmaning och fråga för var och en av oss. Både det att lyssna in Gud så att vi hör när han skickar sina signaler, att nu kan det vara läge att ringa på oss grannen och bjuda in till fika, eller åka iväg till Indien och berätta om Jesus för övervintrade hippies i Goa, eller något tredje. Det är den första biten, att ha öronen öppna. Det andra som vi får fråga oss är, var har vi vårt tempel? Var är den plats där vi laddar om, där vi finner Guds närhet och Guds närvaro? Var är min plats, var är din plats att möta Jesus? Det är en fråga som kan få hänga lite i luften för oss. För några så handlar det om en mångfald av platser, vilket jag tror är det bästa. Gudstjänsten är självklart sån, arena och yta. Att ha den lilla gruppens gemenskap kan definitivt vara en sån möjlighet. Det är en välsignelse när det fungerar, minst sagt. Bibelläsningen, bönen, ordet, gemenskapen. Det är värt att ta med sig. Var hittar vi de platserna där vi kan vara i tjänst? Var hittar vi de platserna där vi fyller på? Var hittar vi de platserna där ljuset från Betlehem får genomlysa oss? Var finns de platserna där vi riskerar att utsätta oss för Gud i så stor utsträckning så att det som för Paulus blir en sann händelse? Till församlingen i Efesos så skriver Paulus: låt er uppfyllas av helig ande. När det sker med oss så tar det sig väldigt olika uttryck. Vi är olika och vi har olika gåvor och uppfyllande av helig ande kommer att se olika ut. Men en sak är säker. Det absolut bästa vi kan göra är att låta oss uppfyllas. Att leva i ljuset. Och inse att även om det är människor som har gått före och gjort precis det, så kan det vara väldigt bra att följa efter. Det är okej att göra saker i repris. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för alla människor som har gått före oss här i kyrkan, i våra liv, i vår bygd och hela vägen tillbaka till apostlarna. Nu ber vi att vi ska få vara en del av den kedja som du har sträckt ut. Den väv som går genom världen som är din kyrka. Jag ber att vi ska få lägga våra liv i dina händer. Att vi ska få finna den plats, de platser där vi kan fylla på. Att vi ska finna de platser där vi kan få ut. Och att vi ska inse att den som dricker av det levande vatten som du ger, aldrig någon som blir törstig. Omslut oss med din kärlek. Välsigna den här dagen. Välsigna veckan som kommer. I Jesu namn.